Vem är du? Vilka är vi som har samlats här idag? Jag tror det finns många som vill tala om för dig vem du är. Och ibland tror jag vi behöver ta ett steg tillbaka och fundera på om det vi hör runt omkring verkligen är sant. Vem är du? Vilka är vi som har samlats här idag? Hörde du Sauls fråga? Han som trodde att han följde Gud och som visade sig att han förföljde Gud. Han som med alla sina övertygelser och med all sin starka hängivenhet kom att bekämpa den sak han själv sade sig följa. Han som ville följa Gud men förföljde honom och hans folk. När han blir bländad av ljuset och när han blir omkullkastad så är hans första fråga: vem är du, Herre? Han förstod inte vad som hade hänt och han blev bokstavligt talat slagen till marken. Och det där på vägen till Damaskus är en av historiens dramatiska omvändelser. Det är tydligt, det är omvälvande. Och det förändrar hela Sauls liv. Han söker sig in som en blind. Han kan inte se fastän hans ögon är öppna. Han vägrar att äta, han vägrar att dricka. Och i 3 dagars mörker och hunger och törst. Där lämnade vi Saul. Och jag är glad över att inte Sauls resa slutade där, utan att den finns en fortsättning. Och den kommer nu i vers 10 och framåt. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Och han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Det slutade inte i mörker eller hunger och törst för Saul. Jag tror att någonstans i kärnan av den här berättelsen så rymmer sig en viktig och grundläggande sanning. Gud möter oss inte som vi förtjänar. Då hade han lämnat Saul där i mörkret och i hungret. Han som hade valt att förfölja Guds folk. Han som hade gjort fruktansvärda saker i Guds namn. Det var kanske vad han förtjänade. Nej. Och Gud möter honom inte heller som han trodde. Det var nog många gånger som Saul hade trott att han skulle få möta Gud. Men inte var det så här. Utan Saul möter Gud som han behöver. Han får göra ett möte med Gud som totalt omskakar honom. Som kastar omkull hans verklighet. som verkligen är och blir en omvändelse. För Saul blir det en omvändelse, och det tror jag är sant för många av oss också. Det blir en omvändelse från honom själv till Gud. Han som var så bestämd och färdig och låst i vad han skulle göra och vad som var hans uppgift, hade tappat bort Gud i sin egen kallelse. Så den som han ville följa slutade med att han förföljde. Det finns också en annan person med i den här berättelsen. Ananias. Jag har hört många predikningar om Paulus och Saul, men jag undrar om inte fler av oss kan snarare känna igen oss i Ananias. Det står att Herren visar sig för honom i en syn och tilltalar honom med namn. Han får en uppgift som han inte hade tänkt sig. Gud uppmuntrar och till och med utmanar Ananias att göra något han aldrig hade tänkt att han skulle göra. Han har precis som alla andra hört om Saul, han är säkert rädd för honom och han fruktar vad det ska innebära. Och nu talar Jesus om för honom att han ska gå honom till mötes. Jag älskar hur konkret Jesus är som berättar att du ska gå till raka gatan. Han får vägbeskrivning, precis vilken gata han ska gå till. Han ska gå till Judas hus. Och där finns en man som i en syn har fått se Ananias. Han vet att Ananias är på väg. Det är just han som ska göra uppgiften. Ananias, han gör det som jag tror både du och jag hade gjort. Han försöker förklara för Gud lite försiktigt att den där killen är inte så där lätt att ha att göra med. Så han berättar för Gud det han kanske skulle kunna ana att Gud redan visste. Att den här mannen, han är farlig. Och så berättar han det för Gud som lyssnar. Men han berättar också att han har en annan plan för Saul. Han har godare tankar, han har större tankar. Och han har en plan för Saul. Och han har även en plan för Ananias. Och den planen är att han ska sända ut Ananias till Saul. Jag tycker så mycket om Ananias sätt att möta Saul. Han säger: Saul, min broder. Tänk dig att ha befunnit dig i sånt mörker och sån fruktansvärd oro. Att hela ens liv har omkullkastats. Allting man trodde var säkert har tagits ifrån en. Och sen äntligen kommer någon och möter honom. Och han börjar med att säga: Saul, min broder. Och så lägger han händerna på honom och ber för honom. Och så får han tillbaka synen. Jag tycker också om det faktumet att Saul kan inte vänta nog snabbt och låta döpa sig. Det står att han låter döpa sig direkt, genast. Och sen efter det, då börjar han äta igen. Jag vet inte om du inte har ätit på 3 dagar någon gång. Det har jag gjort vid några tillfällen. Då är man hungrig. Några av mig tyckte jag sa 3 timmar. Men jag menar 3 dagar. Då är man hungrig. Men ändå kunde han inte vänta. Utan han ville ta emot dopet först. Och sen fick han äta och dricka. Och så står det att han återfick krafterna sen. Det fick ta sin tid. Jesus sänder ut Ananias dit han kanske minst av allting förväntade sig. Jesus sänder också ut Saul, och det är härligt att höra hans beskrivning, till hedningarna, till kungarna och till Israels folk. Han som var, hade fram till dess varit en person skriftlärd som hade så mycket kunskap men ändå hade missförstått hela budskapet. Han sänds ut till att förkunna för både hedningar. Alltså hedningar betyder helt enkelt icke-judar. Men också till Israels folk, också till judarna. Men även till kungarna och makthavarna. Därför Jesus vet att han har ett utmärkt redskap. Det står i grundtexten: han är mitt utvalda redskap. Han är utvald för just detta. Och allt det där galna som Saul hade gjort innan förvandlas till någonting gott. För all den kunskapen han har, allt det han har lärt sig, det är inte för intet. Jesus kan använda det, men han måste ha rätt ingång i det. Det är precis som att han har lärt sig musik genom att bara läsa noter och aldrig någonsin försökt att sjunga. Han har alla de rätta orden, han har all kunskap, men helt plötsligt får hans liv en annan melodi, en annan ton, en annan sång. Och så förvandlas allt det som han vill göra. För drygt 130 år sedan så var det människor alldeles i närheten av där vi är nu som kände att det här vi har fått uppleva, det vi har fått vara med om, det är så viktigt så det kan vi inte hålla för oss själva. Vi behöver berätta om Jesus på alla sätt och vis. Vi behöver vara med och berätta för alla de som är nära oss om vem Jesus är. Och så bildade man en Fiskebäcks missionsförsamling. Men ungefär samtidigt som det gjordes, som man insåg att min granne behöver också höra detta. Min klasskompis behöver också höra detta. Min arbetskamrat behöver också höra detta. Så insåg man att det här behöver alla höra. Så nästan samtidigt som vår församling bildades för 130 år sedan, så bildades även en längtan att gå ut och berätta. Samtidigt som vi började att bilda församlingar runt omkring i Svenska Missionsförbundet, så var man nästan precis samtidigt beredda att skicka ut missionärer. Att sända ut människor till jordens yttersta gräns. De första Kongomissionärerna från Sverige åkte ut 1888. Man skickade ut människor direkt, och man gjorde det med samma självklarhet. På precis samma sätt som vi kan tänka att vår granne, vår nästa behöver höra om Jesus, så behöver även de det till jordens yttersta gräns. Och någonstans tror jag man förstod det som vi ibland glömmer. Att hade inte Jesus utmanat lärjungarna att gå till jordens yttersta gräns, så hade aldrig vi här i avlägsna Sverige fått höra om Jesus. Vi är en frukt av att Gud lyfte blicken på de som ville följa honom. Vi är många saker, alla vi som vill följa Jesus. Men vi är utsända. Vi är utsända till våra grannar. Vi är utsända till våra kollegor. Vi är utsända till våra vänner. Och vi är utsända till jordens yttersta gräns. Och det finns ingen konflikt mellan de två sändningarna. För det är en och samma. Vi är utsända till jordens yttersta gräns. Saul, som betyder den store, och som lite senare i apostlagärningarna får namnet Paulus, det vill säga den lille. Han som går från att tänka så stora tankar om sig själv, han som kan så mycket och som vill så mycket, han räknar sig själv som den minsta av apostlarna för allt det som har gått fel och allt det han inte har lyckats göra. Han kanske bättre än någon annan inser att det är bara Guds kärlek, det är bara Guds frälsning som kan rädda mig. Så därför höll han fast vid det genom alla år, oavsett vad som hände honom. Kanske var det därför han fick vara Guds utvalda redskap. För han hade fått tag i det kanske viktigaste, i vem han är och vad Gud kallar honom att gå. C.S. Lewis sa en gång att om någon är nyfiken på kristen tro, så är det 5% som läser Bibeln och 95% som läser närmsta kristna. Jag tror tyvärr att han överskattade hur många som läser Bibeln. Jag tror att om det är människor i din omgivning som är nyfikna på kristen tro, så är det ganska få av dem som går fram till bokhyllan och slår upp Bibeln. Jag tror att de allra flesta funderar på vad finns närmsta kristna. Kanske är det någon i ditt grannskap just nu som har frågor och funderingar och som letar efter någon som skulle kunna ha ett kors på sig. Eller kanske funderar på om det finns någon som kan finnas där för dem med sina frågor. Om du funderar på vem det är som är utsänd i den här församlingen, så skulle jag vilja säga att det är vi alla. Vi är utsända. Alla vi som vill följa Jesus. För det är det som avgör om vi är lärjungar. Själva kärnan av lärjungaskap är att följa Jesus så nära som möjligt. Och det kan innebära att några av oss får förmånen att åka till Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville, till Ecuador och till Japan, till Indien och Kina och berätta de goda nyheterna. Och kanske i ännu högre grad komma dit och mäta hur otroligt många människor som redan där har förstått att Jesus är Herre och som är väldigt måna om att berätta det för oss också. Det är därför som vi idag är från alla möjliga åldrar, bakgrunder, möts här idag. När du ser dig omkring idag och ser människor som är en annan ålder än dig själv, så är det för att det här håller för hela livet. Det här är ingen tillfällig ungdomsflört, utan det här är ett liv att leva fullt ut. Och om du idag frågar dig vem du är, så vill jag säga till dig att du är älskad. För Jesus själv har gett sitt liv för dig. Du är skapad av Gud och vi tillsammans är skapade till Guds avbilder. Till att följa honom och till att vara honom lika. Du är sedd. För Jesus har sett dig och han kallar dig vid namn att följa dig. Han gör det inte på samma sätt för oss allihopa, därför att vi är olika och han har skapat oss olika. Han kommer inte att möta oss som vi förtjänar, och det är jag väldigt tacksam för. Han kommer att möta oss som vi behöver. För han vet, för det är han som har skapat oss. Sist men inte minst, du är utsänd. Vi är utsända tillsammans. Hit till Fiskebäck, till Önnered, till Västra Frölunda, för att berätta om vår tro, för att berätta om den som är orsaken till vår tro. För att om och om igen peka på Jesus. Men vi är också utsända till hela den här jorden. Till hela skapelsen. Till jordens yttersta gräns. Amen.